Hejsan, kära lyssnare.
Hallå, hallå.
Och välkommen till avsnitt mun, näsa, ögon.
Ja, just det. Man har två ögon och en mun.
Och en näsa.
Och en näsa också, ja.
Ett, två. Precis.
Det är ett nödavsnitt, ja. Det kan man ju säga.
Det är det faktiskt också. Vi har ju skohornat in det här avsnittet som lite extra. Vi har lite fullt upp i våra liv,
ja,
framöver. Och vi vill liksom hinna prestera ett par avsnitt till innan vi tar ett sommaruppehåll.
Ja.
Så då spelar faktiskt in två avsnitt på rad här.
Just det.
Och det är lite speciellt. Men när vi är på avsnitt 112 eller 112.
112. Ja. 112 på liv och död, det är det ju. En serie som heter också.
Visst var det så att jag inte ljuger där. Visst var det så att det gick som en kampanj när man gick över från 90 000. Och att man då, alltså var så här minnesregel, typ en mun. Det är
barnen luften, liksom, som får lära sig det, kanske. Att
jag det kanske är... var ett barn. Nej,
jag kommer inte ihåg faktiskt. Det var ju rätt länge sedan nu. Ja. Nej, jag vet inte, men att, ja, det finns en minnesregel, 112. Öga, näsa, mun. Ja, vad det nu är.
Precis. I Norge, där har man tre nummer.
Där har man tre ögon. Ja.
Alla norrmän har tre ögon.
Ja, då, jag ser det, jättebra.
Det var från nacken också.
Kämpegott.
Och det är gott med det. Nej, men där har man tre nummer till räddning. Då har man ett nummer typ så här 111, som det kanske inte var det, men som var, då ringer man till ambulans och sen en till brandkår och sen till, så man kommer direkt dit man ska.
Jaha, okej.
Okay.
Ja, det är ju bra om man kommer rätt på en gång, ja. Så slipper man säga, vänta, ja det är nog en ambulans du ska ha. Men samtidigt så, vänta, vad ska jag ringa? Är det 112? Nej, tyvärr, jag har ringt fel. Då har du slagit fel nummer då.
Ja, men det
är får du ringa i någon annanstans.
Du ska slå en trea, vad slutar det? Nej, jag tror att det var så 112, 113 och 114. Vart jag varse nu när jag var i Norge och skulle kolla lite på säkerheten, så att det var olika nummer. Det funkar säkert jättebra där.
Jag pratade med min mamma häromdagen. Hon frågade så här, finns nummerupplysningen fortfarande, så? För det var ju när jag var liten, då kunde man ringa ett särskilt nummer, så kunde man fråga, vad har den och den för nummer? Och så talar de om det.
Nu... Det var ju också en stor grej när de gjorde om det. Ring en vän eller dummer. Du behöver bara ett endaste nummer. 118. Det har varit ju ett nummer. Alltså,
ja, det, så ja, just ringa. Det. Ja, just det. 118, 118.
Jag ibland har man... sådär.
Men... ja, jag märkte det. Det är nog du för ung för att vara med om. Kom ihåg. Men när man ringde på telefonen. Och för på den tiden så ringde man på telefonerna. Ja, och då så kunde man ibland, om man hade slagit fel nummer eller att numret hade upphört, så här. Var god dag, 90120 för besked. Lät det då.
Men vad innebar det då?
Alltså... Att man skulle ringa 90120. För... Det var ju typ någon form av nummeruppgift.
Okay.
Så man har ringt fel. Eller då kanske man ringer dit och så säger de, vi har ingen uppgift om det numret. Eller så sa de att det numret har upphört. Eller vad de nu finns.
Ja, men jag tror att nummerupplysningen har ju flyttat in på nätet, så att säga.
Ja, det är ju så.
Man har Niro och andra sådana.
Finns det någon människa som ringer till Fröken Ur nu för tiden, undrar jag?
Också en bra fråga.
Ja.
Och telefonkatalog.
Telefonkatalog. Jag såg en telefonkatalog härom veckan.
Men nu kommer det väl inte ut längre.
Nej. Man, jag tror man kan beställa hem dem.
Och det var inte så länge sedan.
Nej, det var inte jättelänge sedan. Det var en... Jag ska inte, det överdriver om jag säger att det var en stor händelse att hämta en ny katalog. Men det var ju något man gjorde ändå varje år. Hämtade upp katalogen från vad heter det, porten. Så nu har de telefonkatalogerna kommit, så låg det mängder av träd nere där. Styckade.
Satt du sen med din markeringspenna och drog för de bästa?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag satt faktiskt och tittade lite i telefonkatalogen. Ja. Så här, man, där står pappa med.
Ja,
eller så här, eller vad det nu kunde vara. Liksom. Och, den här känner jag igen. Ja, finns den i katalogen? Så gjorde man det. Så här. Ja,
men det där du sa någonting att man ringde till varandra, det gör man inte längre, utan väldigt lite.
Väldigt lite i alla fall, ja.
Och undrar egentligen varför, och ens relation till telefonen har ju såklart helt förändrats, lite platt. Men jag menar så här, att jag svarar ju typ inte längre i telefon, om jag inte, jobbtelefon svarar jag, om jag är i tjänst, då svarar jag på det jämt, oavsett vem som ringer. Men på min privata telefon så svarar jag nästan aldrig om ditt nummer är inte inlagt eller känner igen. För man vet ju också att 97% av gångerna någon ringer så är det ju en säljare.
Mm.
Jag orkar inte prata om.
Nej, nej, nej.
Gå dö, klick. Nej,
nästan.
Nästan. Nej, men nästa. Åh, det är så dumt. Det är deras jobb och det är hemskt att det är så. Nej, men ja, jag orkar verkligen inte.
Jag är en sån människa så jag bryr mig inte om det riktigt. Nej. Jag brukar vara rätt otrevlig faktiskt.
Ja.
Alltså, men... stackars unga människor som inte
ja, vet annat. Ja, ja, ja. Nej, det är ju så. Det är ju så.
Men Kjell, vill du verkligen ja, inte ringa billigare?
Ja, men du Kjell.
Åh, förresten.
Andreas, hej
min vän. Tjena, Andreas. Hur mår du?
Nej, men alltså, och, för man vet ju också att om det är någon som man känner, då kommer den skicka ett sms.
Ja, just det.
Dig, eller så. För jag har väldigt också sällan telefonsvar. Alltså någon som talar in meddelande. Mm. Det tycker jag också att folk har.
Alltså jag har det, men det är bara familjen. Alltså ja. det är som ringer till mig
ja.
Då. Alltså jag har ju tagit in, hej. Ja.
Ja, men det har jag också. Ett,
men att men, det, någon det är aldrig som ringer in. Nej, det är om det är familjen. Nej.
Och på säger, min jobbtelefon säger jag så här.
Nu ringer du upp din dörr.
Ja. Säger min fru. Då. Skicka henne ett sms.
Ja.
För det är mycket
lättare. Vad har du på ringen för? Som ett annat psycho.
Ja, det är konstigt det där. För att även... Ja, att vi slutar ringa varandra.
Ja.
Men det är väl där som vi har, att man hellre kommunicerar
via. Men när text. Ni var små, får jag också säga så här att vi ska gå plinga på honom. Som man sa, plinga på honom. Jag menar, gör man det?
Nej.
Man ringer inte bara upp som en galning och ringer på dörren och tror att det är någon.
Nej, ringer någon på dörren, då får man ju panik.
Ja, ja, lite så faktiskt. Lite så. För det första är alla dörrar låsta. Alla portar låsta. Ja. Så ingen kommer ju in där.
Nej, om man bor i
om man bor i lägenhet. Ja, precis, ja. Precis. Eller ett hyreshus. Eller den typen av hus. och dels så gör man inte det bara sådär.
Nej.
Man ringer först. Eller smsar, eller kickar, eller snapchattar, eller något.
Messenger.
Messenger. Ja. Såhär, hemma. Du då? Fick det? Det. Ja. Så...
det har ju skett en förändring där också såklart. Alltså jag tror jag kan inte säga att min son är ju för liten för att bara gå över till någon kompis där. Men jag tänker när innan de har telefon, men då hör man föräldrarna av sig. Man går inte bara. Det beror kanske lite på var man bor också. Är det någon granne
kan man ringa på
sig där. Ja, men det. Jag tror att den där grejen har förändrats så att säga. Vi ses lekparken, går ut och leker liksom.
Ja. Nej, precis. Och jag tänker ju själv hur betedde man sig då? Hur kunde vi veta att de skulle vara precis där? Nej, de har inte kommit. Ja, vad gör vi då? Jag får gå hem och leta hos dem och ringa på dörren.
Jo, alltså, precis, man kan ju ringa på er så. Hej,
vi kan lämna. Men kom ut till lekar. Nej, jag sitter inne i korv på tatmos. Ja, så det var den stilen. Märkliga kompisar jag måtte ha haft. Men nej, men det har förändrats. Samhället har förändrats. Det var dagens viktigaste spaning, att samhället har förändrats. Ja. En annan sak som jag spanade ut och tänkte på. Hur sanna är vi? Alltså, vi kör ju det här, den här podden. Hur mycket av oss själva är det här? Spelar vi rollen som en präst och en mammut? Eller är vi så här i verkligheten? Vad skulle du säga?
Jag tror att det är en ganska bra avspegling hur vi är. För jag tycker att vi kan ganska mycket presentera hela vårt känsloregister. Alltså så är det. Vi kan ju vara upprörda och vi kan vara glada och tramsiga. Och det tror jag vi är ganska mycket
det är rätt mycket sant,
sant så. Men det är klart, ibland kan man ju så här, alltså det måste man ju säga, vissa avsnitt gör man ju inte med glädje. Jo, nej.
Vissa avsnitt, du menar, men förklara för lyssnarna.
Ja, precis. Vissa avsnitt, då är man ju, då har man haft en skitdag.
Ja,
och då får man ju koppla på någonting. Att, ja, men nu ska vi genomföra det här grejen liksom.
Exakt.
Och så. Och då är klart, då är man ju inte riktigt sann. Men det är ju precis som vad man ens gör. Alltså så här, om du går till jobbet och så här, haft en, ja men... Din hund har bitit i knät. Du är inte glad liksom. Men du får ju gå dit och göra det bästa.
Man får servera på restaurangen i alla fall.
Ja men så. Eller... så.
Så här, ja, välkommen.
Ja.
Vad vill jag ha idag? Och det, för det är så jag tänker. Det händer ju att du kommer in här och sjunker ner i stolarna. Eller så här.
Okay. Ja, men det beror lite också när, om vi börjar med att ha om vi samtalar mycket innan. Det är då vi kan trycka ner varandra. Inte trycka ner varandra, men bli nedtryckt av det där skiten också. Och det där, sådär. Och ibland så är det nog glädjeämnet. Och jag tror att man kan oavsett vilket, vad vi pratar, men jag tror man kan höra lite tonen. Mm. Alltså det hör man ju verkligen när man lyssnar på avsnittet. Ibland har vi sån himla goba skjuts i ämne vi pratar om.
Ja.
Så har vi en väldigt sprudlande energi. Och ibland så har vi inte det. Och det hör, jag tycker man kan höra det.
Ja,
var det precis. Något du hade tänkt på där?
Nej, egentligen inte. Utan det var väldigt mycket det du var inne på själv. Ja. Då, att ibland så kommer man in här och ser ut som utskitet äppelmos, som pappa skulle ha sagt. Ja. Och sen så
det var ett ordval också.
Ja, och så sätter man igång. Och så låter det på ett helt annat sätt än det gjorde en minut tidigare.
Ja, men så.
Man då är det inte så att man tar på sig en mask. Nej. Kanske en roll. Eller att man rycker upp sig.
Man får
ta det i kragen, pojk.
Ja, lite så.
Ja.
Och jag hatar det. Det är inte bara att ta sig i kragen. Ta dig i kragen, det är så himla dumt uttryck.
Ja, vissa gånger kan man det. Ja, andra gånger så, kan man verkligen nej. Inte göra det.
Är det på riktigt mörker, allt det där mörkret, som jag återkommer till, då kan man inte bara ta sig i kragen. Det går
nej,
inte.
Nej, det är omöjligt. Det är så dumt, så urbota idiot.
Det är klart, är jag lite så och ligger på soffan, men då kan man säga till, nu
går du ut. Ryck upp det nu, ta det, kör det.
Men är man liksom...
Ja, precis, ligger man ner och så här... Jag orkar inte, ryck upp, okej, då
räcker med att någon kommer utifrån, alltså någon annan.
Men ligger man där såhär, jag vill dö,
då går det inte
upp, upp hoppa, ryck dig i kragen, ryck upp dig, nej, såklart inte.
Nej, men jag tror att man bara liksom kör, så. Vi skjutsar på med en god inledning, och så kommer upp sig lite.
Ibland så märker vi ju att samtalet lyfter under gång, så att säga. Så är det ju. Ja. Den här veckan och förra veckan så har jag Dela tro, dela liv. Det är ett Svenska kyrkans Twitterkonto. Ja. Så ni går gärna in och kollar på det. Nu har ni missat en vecka redan. Ja. För jag fick hoppa på en vecka tidigare än vad meningen. Mm. Men den här veckan kan ni in och lyssna på det, läsa det, gör man ju företrädesvis.
Och vad heter kontot, så?
Dela tro, dela liv. Ja. Det är någon sorts halv, jag vet inte hur man ska uttrycka. Det är ju Svenska kyrkans konto, men det står inte Svenska kyrkan.
Nej.
Utan det är någon form av, det är ett vandringskonto också. Som de flesta Svenska kyrkans konton, eller flera Svenska kyrkans konton. Ja. Så att nu är det jag som rattade det här.
Jag har ju inte Twitter, följer du det annars?
Jag följer det annars, ja. Och det är högt och lågt, eller? Ja, det är högt och lågt. Ibland är det väldigt intressant och andra gånger är det inte så jätteintressant. Nej. Jag har fortfarande inte, trots att vi hade Charlotte Frycklund här som gäst flera veckor sedan, så har jag fortfarande inte börjat återfölja Svenska kyrkans Instagram-konto.
Just det.
Jag är fortfarande så rasande på dem. Nej, det är inte, men det tilltalar inte mig så mycket. Men vissa grejer är bra, vissa är sämre.
Mm. Här. Se om du kan leverera. Hörru, du, är du sugen på ett kloster?
Nej, det beror på under vilka förutsättningar.
Ja, men
jag vill inte bli munk.
Nej, det är så här att man kan få ett kloster gratis. Mm-hmm. Italienska staten skänker bort 103 övergivna slott, gårdar och kloster. Tanken är att locka fler turister till landet.
Men alltså, där måste du berätta mer, för det där förstår jag verkligen inte. Får man ett kloster, man säger hej, jag vill ha ett kloster, varsågod.
Ja, men alltså såhär, de har en massa kloster och gårdar och liknande mygg som bara står och förfaller, för att de inte då ska förfalla, helt enkelt. Så får man man får dem, själva övertagandet är gratis. Mm-hmm. Men mot då att förhoppning att du ska
rusta upp,
förvalta den och ta hand om den och bygga upp den igen.
Skulle du ta det?
Ja, precis. Och det är också så här att... det var inte svar på din fråga.
Nej.
men man har... man har 9 år på sig att rusta upp det och göra ordning det.
Aha.
Och har man gjort det så kan man möjligt att få förlängt 50 år. Så att du får bo där och rusta upp det under 9 år.
Okej, okay, jag får det alltså inte?
Semi får det. Du får ta hand om det.
Ja.
Men du behöver heller inte betala något för att...
Då kan jag hyra en lägenhet i Flemingsberg istället.
Mm, precis. Ja, nej, men det har ju varit lite sånt där kapell och sånt har ju sålts mycket i Sverige. Jag var ju faktiskt på väg ganska många år sedan att köpa ett gammalt baptistkapell och ha som bostad. Det hade ju varit spännande.
Jag har sett bilder på när du var på Hemnet eller Blocket eller någonting med olika sådana här missionshus.
Ja, men mycket sånt där.
Som byggts om till... Och det ser, jag tror att Ja, om man är intresserad av ett annorlunda boende så tror jag att man skulle kunna bo.
Du kan ju få en väldigt stor vardagsrum.
Ja, verkligen.
För den här jag verkligen kollade på då, för det, om jag minns rätt, jag tror att det var 4 rum och kök på 500 kvadrat.
Ja.
Och rummen då, de andra var ganska små, så det var ju liksom stora gudstjänstsalen med läktare upp till liksom, och altar tavlan var borta med själva där den hade suttit. De hade gjort fantastiskt vackert och dyr uppvärmning när det är så.
Men
varför inte? Jag tycker ju liksom, istället för att de förfaller och försvinner, så är det väl bättre
varför inte? Det är väl inget som, nej, jag kan inte se något moraliskt fel. Nej, det är klart, om man gör porrklubb av kyrkan kanske skulle vara tråkigt, men som ett boende, det är väl inget fel. Jag skulle nog kunna tänka mig att bo i en kyrka eller ett missionshus eller något liknande. Ja, men då skulle jag också tycka att det var kul att ha det kvar så mycket som möjligt.
Ja,
så
precis, precis.
Kanske inte läktarna och altaret stående så, men att man ändå skulle... Ja, precis. Ja. Man ändå fick känslan av
att det är en kyrka.
Eller ett altar.
Kyrka eller kapell eller någonting. Har vi något annat spännande?
Ja, jag vet inte, jag har några artiklar här innan det så har jag hittat en bok. Jag hittade faktiskt i min egen bokhylla. Fast det är här, ibland när man är präst, så ibland så kommer man över olika saker som man kanske inte har bett om heller alltid. Nej. Men man får vissa saker, och här har jag en bok som jag då inte visste att jag hade, som heter Synden straffar sig själv. Folkliga talsätt med biblisk bakgrund. Då har man då sammanställt, jag ska inte läsa innantill i hela den här boken, men jag ska läsa ett fåtal exempel som jag inte har bestämt i förväg. Det är alltså sådana här uttryck som vi svänger oss med.
Som har den här konst från Bibeln.
Som har den här konst från Bibeln. Då ska vi säga här. Så att det står härliga till. Det har vi kanske sagt.
Ja.
Detta folkliga uttryck kommer från första krönikeboken som beskriver Guds tillvaro. Det står härliga och kosteliga till för honom och går kraftiga och gladeliga till i hans rum. Det här är alltså en gammal, såklart, bibelöversättning. Så att i Bibel 2000 står det: han omges av prakt och glans, av makt och glädje i sin boning. Men det står härliga till, det är hos Gud själv alltså, det står härliga till. Håret reste sig. Det brukar vi ju säga ibland.
Ja,
det håret reser sig på mig. Att håret reste sig av skräck fick Elifas av Teman erfara. När en vindpust blåste på hans ansikte, därvid reste sig håren på min kropp. Det är alltså ur Jobb. Ur Jobbs bok.
Den visste jag inte, den kunde jag inte tänka mig ens.
Det kunde inte jag heller. Det är sånt här som är lite roligt. Jämmerdalen, har du hört det uttrycket? Det här är rena Jämmerdalen, men den har något sorgligt eller sådär. Det är också, det kommer från i Saltaren, från Karl den 12:s bibel, så det är en väldigt gammal översättning där då. Men kasta pärlor för svin, den känner man till. Det är i Bergspredikan som Jesus säger att man inte ska ge det heliga åt hundarna och inte kasta sina pärlor för svinen som trampar dem under fötterna och sedan vända sig om och sarga eder. Det här är alltså en översättning från 1917, den gamla översättningen, som där Jesus säger att man inte ska kasta sina pärlor för svin. Någon liten till kan jag väl ta här innan jag blir utburen. Just det. Göra livet surt för någon. Det kan man ju säga ibland. Han gör livet surt för mig. Det var farao som gjorde livet surt för Israels barn. I andra Mosebok 1:14 heter det att han gjorde deras leverne bittert med svårt arbete på ler och tegel. En översättning från...
Det gjorde han ju verkligen.
Ja, verkligen. Han gjorde deras leverne bittert. Han gjorde livet surt för dem. Ja, det var en synden straffar sig själv med folkliga talesätt med biblisk bakgrund, sammanställd och kommenterad av Carl Henrik Martling, för den som nu vill skaffa den här boken. Det var dagens boktips.
Jag tyckte att det var kul.
Jag tror inte man sträckläser den från pärm till pärm, men det är kul att bläddra lite i den.
Ja, absolut.
Om man är lite nörd.
Ja.
Ska vi gå vidare på dessa artiklar?
Det har kommit en nyhet.
Ja, det har kommit en nyhet. Det var ungefär det vi upptäckte, att det har kommit en nyhet när vi gick igenom nyhetsflödet här. Biskop Anders Arborelius blir kardinal. Och då är det biskop Anders Arborelius, han är Svenska kyrkans, alltså inte alls Svenska kyrkan, Sveriges katolske biskop.
Ja.
Skulle jag säga. Biskopen för Stockholms katolska stift, och det finns bara ett katolskt stift, så att han är biskop för katolska kyrkan helt enkelt i Sverige. Anders Arborelius. Och nu har han blivit utsedd till kardinal, alltså en av påvens närmaste medarbetare. Och han var inte medveten om det själv, utan det var några andra medarbetare till honom liksom, som har sagt, har du sett på tv? Det är ju, du är
oj, vad sjukt!
Ja, faktiskt.
Oj,
ja. Det var, eller någon form av nyhetsförmedling. Ja. Ja, så han visste inte det, utan han fick ett tips om det.
Jaha, det är en ganska stor grej.
Det är en ganska stor grej. Och det första jag tänkte på var, måste han flytta till Rom nu? Och kommer han inte vara biskop i Sverige då? Inte för att det berör mig så mycket, men det är sånt som kan rent inte, praktiska saker.
Kan inte praktiken kring det?
Men nej, inte jag heller, men det står här i artikeln att han måste inte flytta till Rom.
Nej, okay.
Så han kommer att vara där mycket, men han kommer inte att flytta dit. För jag tänker just att om man ska vara påvens närmaste medarbetare, en av dem, så tänkte jag, då trodde jag nog att man måste befinna sig i Vatikanstaten större delen av
hur
tiden.
Hur många kardinaler?
Bra fråga. Ja. Det kanske står någonstans här, men de har ett gäng. Och det här är intressant som någon tidning hade gjort kopplingen på en gång där. Sverige kan få sin katolska kyrkan kan få sin första svenska påve, så stod det tror jag. Och det är ju så att man brukar ju utse en påve bland dessa kardinaler.
Mm.
Och då så rent teoretiskt så skulle ju nästa påve kunna heta Anders Arborelius då. Men det kommer nog inte att bli så. Nej. Men man försökte få.
Varför vart han utvald?
Han tror att han hade väl varit aktiv, tar jag för givet, när påven var på besök förra året.
Precis. Jag hörde någonting om det att det var ett väldigt bra bemötande och så att han mycket mer där. Och
han säger också att han själv tror att flyktingsituationen kan ligga bakom beslutet. Integrationsfrågan kan ha påverkat påven, säger han. Så att han säger att de kanske testar här med honom och så provar de med andra obskyra, långt bort liggande länder senare. Det var också någon tanke han hade. Hans största problem inför det här, kan du gissa vad det var?
Är det högt eller lågt?
Lågt,
ja.
För det var på skoj.
Ja.
Men,
ett
av hans större saker, en rent praktisk konsekvens. Kardinalernas högtidsdräkt är röd och han har ingen röd högtidsdräkt. Han måste skaffa en sån innan han flyttar dit. Eller innan han tillträder sin tjänst.
Just det.
Han behöver anskaffa en omgående, säger han till och med.
Ja.
Mm?
Det kan han nog lösa.
Jag skulle tro att han fixar det. Han är 67 år, Anders Arborelius, så att när vi andra trappar ner,
det trappar han upp.
Trappar han upp. Mm.
Men det är ju sådär, sådär. Men det verkar som
kardinalerna
och påvar och sånt där,
de håller ju länge, för påven var ju
inte purung.
Inte purung. Och förra påven var inte heller det.
Nej, det är ju sådär.
Påven före honom tror jag var okej ung. Han var nog inte mer än, jag vet inte, 50 kanske eller något innan han tillträdde. Men den här var ju 70
år. Tänk om du skulle bli biskop, alltså, då är det tänk om du blir biskop utan att veta det, så ringer jag.
Har du sett att du är biskop?
Ja.
Va? Jag vet inte hur det var för nu är det ju ett val. Förut så utsågs man ju till biskop av regeringen eller riksdagen. Därför att när det var statskyrka då. Men jag tvivlar på att man kunde utse någon som inte var medveten om det ändå.
Nej, det är ju märkligt.
Nu har vi ringt, det är ungefär som det här Nobelpriset.
Ja.
Vi har ringt upp, vi har precis ringt upp Kjell Dellert i Sollentuna och meddelat att han är Svenska kyrkans nya ärkebiskop.
Ja.
Och då ropar han, äntligen! Så här.
Ja. Springer gatlopp, naken ska jag göra då. Ja. Ja, händer det, då.
Ja, alltså, om det händer, då ska jag springa en gatlopp naken, det kan jag tala om.
Det har vi ett löfte på.
Ja, absolut. Ja,
absolut.
Jag ska filma det och sända live samtidigt när jag springer där. Men det, alltså, för den som inte hörde första delen av meningen, det kommer bara att hända den dagen jag blir ärkebiskop i Svenska kyrkan.
Ja.
Och dessutom utsedd genom någon form av val så att man annonserar det. Framför en dörr.
Ja, det är smalt att det här ska ske.
Ja, det är
lågoddsare.
Ja.
Nej, det är högoddsare.
Högoddsare heter det kanske. Ja, jag har lärt mig skillnaden.
Nej, det är en högoddsare.
En högoddsare. Har ni något annat förslag på varför jag skulle springa naken så får ni höra av er? Liksom?
Ja. Det, nej, men det var väl en rimlig reaktion då, om det du skulle bli det.
Ja,
men det är ändå chockartat.
Det känns som att jag skulle, att jag kan, jag vågar lova det.
Ja, det tycker jag du vågar.
Vad skulle kunna få dig att springa naken? Bortom, om nu, tänk, inte, nu sa du att du skulle göra det om jag fick det här, men om, vad skulle du...
Nej, men det är väl motsvarande att jag skulle bli statsminister eller någonting.
Ja. Så om du blev statsminister, då skulle du börja med att springa gatlopp.
Och det är ju superdumt att starta sin karriär. Så det är dumt också med ärkebiskop.
Ja, nästan ännu värre faktiskt. Ja, har vi valt den här idioten till ärkebiskop?
Ja, äntligen!
Ja, nej.
Kommer klädd som Johannes Döparen när du kommer ska installeras.
Ja, tugga på
en gräshoppa. Tjena, nu gör vi det här.
Nu kör vi! Det finns väldigt... Ja,
kör.
Jag har hittat en annan artikel här. Och så står det Sturmark som rubrik, och då blir jag alltid arg.
Okay.
Det handlar om Christer Sturmark såklart, som är... Jag kommer inte ihåg hur det formella namnet är, men humanisterna i alla fall är hans talesperson för.
Mm.
Han tror inte på Gud och han försöker att motarbeta, tycker jag, religion och så. Det gör han ju också i offentliga sammanhang, så att säga. Han tycker inte att religion hör hemma i samhället och så vidare, utan det ska vara en privat sak. Och man ska inte få ha skolavslutningar, kön, bla bla bla, så. Som ni förstår hur han tycker. Och nu har Svenska kyrkan gjort en film som heter Gud och Big Bang, som man vill ska visas i gymnasieskolor ute i Sverige. Den är 30 minuter lång, jag har sett en del av den. Jag såg en bit och så tänkte jag, ja men nu har jag sett den här, nu räcker det. Den var okej, okay. Men det man har gjort här, man pratar med en buddhist, en imam, ärkebiskopen Antje Jackelén och så med Christer Sturmark. De har gjort intervjuer och så får de tycka, tala om sin syn på det här med religion och hur man tänker, hur man tror. Så det är en form av religionsundervisning då i tanken. Mm. Från olika håll tycker man att man har gjort där. Men då, det Christer Sturmark, han är arg på det här. Han har ju själv varit med och intervjuats, men när han har sett slutresultatet så vill han inte medverka mer i någon sorts olika evenemang eller så kring den här filmen. För att han tyckte att man har gjort det för ljust och tyfint. Liksom att han menar att så här, det här är Svenska kyrkans bild av att man kan samexistera, de här vetenskap och tro och olika trosriktningar kan samexistera, för framstår det i den här filmen, och det jag har sett också. Men Christer Sturmark menar ju att det, så ser det inte ut överallt i världen, utan det kan ju vara väldigt, väldigt skillnad, dels mellan olika samfund såklart, att man inte kan hålla sams, eller olika trosinriktningar, alltså religioner helt enkelt. Men också att kyrkan eller religionen i många länder liksom förtrycker vetenskapen. Man får inte säga vissa sanningar, så att säga, för att det går emot den religionen, officiella religionen. Och det kan han väl i och för sig ha en poäng i. Så kan det ju se ut i världen, så att säga. Även om här är väl inte den problemet så stort. Nej. Men det kan vara det. Så att han tycker inte vi ska visa den här filmen i gymnasieskolorna i Sverige. Ja, jag vet inte vad jag vill mest redovisa detta.
Mm.
Han tycker att man ska klippa om den här så att filmen, så att den blir allsidig på ett annat sätt och visar hela bilden. Mm.
Är det hög mobbing i kyrkan?
Ja, i Danmark tydligen i alla fall. För här nästa nyhet är kyrkans tidning. Var fjärde dansk präst uppger att de har utsatts för mobbning under det senaste året. Och det är ju väldigt hög siffra. Var fjärde präst alltså, i Danmark. För hela den danska arbetsmarknaden står att siffran är 11,6%.
Oj, det är jättedåligt att ha 25%.
Ja,
det är ju superdåligt.
Dåligt.
Det är jättedåligt i alla fall, men om man, ja, det är intressant att se hur det ser ut i man är. Okej, vilka är det som blir mobbade och varför? Kommer det fram någonting?
Ja, alltså det är ju... En liknande undersökning gjordes 2013, står det, och visar att den psykiska arbetsmiljön i kyrkan som helhet är i nivå med den övriga arbetsmarknaden. Mm. Så där är det okej. Okay. Men just prästerna är det som blir mobbade. 20% vid det laget då uppgav att de utsatts för mobbning. Och det står också att det är särskilt i förhållande till menighetsråden som prästerna upplever mobbningen. Jag vet inte riktigt vad det innebär, menighetsråden. Jag inbillar mig att det kanske är som kyrkoråd eller så. Mm. Eller om det är någon... Fast det vet jag inte, så det ska jag egentligen inte säga. Men det är inte församlingsborna, så vitt jag förstår, som mobbar prästerna. Utan det är organisationen på något vis. Mm. Och det är ju som sagt förfärligt ju. Om var fjärde dansk präst upplever sig mobbad på sin arbetsplats.
Varför är vi inte bättre? Vi borde ju vara en arbetsplats som har... Alltså kanske... Så här, man kan ju tänka att kyrkan som arbetsplats kan ha brister organisatoriskt. Man skulle kunna tänka så. Där faktiskt mycket funkar väldigt bra. Men i såna här frågor... borde ju typ inte förekomma i kyrkan, tycker man.
Nej, man tycker inte
det. För att vi utgår från den kristna läran, det vi lär ut. Det blir väldigt hyckleri när man läser det här.
Ja, visst.
Här står man och predikar en sak. Och
kärlek och Jesus säger, älskar varandra.
Och så mobbar man varandra.
Det är ju förfärligt. Och det, jag tror att det har vi ju också varit inne på tidigare. Att det här är ju en grej som kan chocka folk ibland. Som kommer in i kyrkans värld. När man tror att kyrkans värld är nog en fin arbetsmiljö. Mm. Och det är det ju till stor del, såklart. Jag har aldrig upplevt några större problem så. Men alltså där jag har varit. Det förekommer ju. Och det är inte alltid som kyrkan är en jättefin och omhändertagande arbetsmiljö. Det är det inte. Så att, och varför? Nej, det på samma vis tänker jag som... Alltså jag tycker inte att det är okej att en präst blir åker fast för rattfylla. Mm. Och på samma vis är det inte okej att en kyrkans personal mobbar varandra. Mm. För någon form av högre ideal tycker jag väl ändå att man skulle ha om man jobbar nu i kyrkan. Mm. Du säger att man tror på Gud och Jesus, så kanske man skulle följa lite grann vad Gud och Jesus säger.
Jo, men nej, vi behöver inte gå in på det, men så där är vi ju också, för att du kan ju, om du är stressad inför en gudstjänst till exempel.
Ja.
Nu är du så rutinerad, så kanske inte blir. Men vi leker med tanken att du är stressad inför
en gudstjänst. Det kan hända att det blir. Ja.
Och sen är det någon som inte har gjort det den ska på en annan position innan.
Mm.
Kanske bränner av.
Ja, absolut. Men att man kan bli arg på varandra och irriterad, det tycker jag, det är en sak. Det kan man nog få bli för att man, och det kan man förhoppningsvis också reda upp så småningom. Mm. Reda ut hur gick det här till, hur var det här, och kanske till och med be om förlåtelse om man nu har varit dum mot varandra. Så här. Men renodlad mobbing, det är en helt annan sak, känner jag.
Mm.
Så att det finns ju inget som kan förlåta det på något sätt, en mobbning. Att man skäller ut någon i hastigt mod. Mm. Sådär, det...
Precis, och då kan det ju vara stressrelaterat eller vad som helst.
Ja,
och sen efteråt får man komma. Vänta nu, det nu var det fel.
Nu gjorde jag
men visst, det är helt sant. Jag backar. Hörru du, jag såg någonting spännande som jag upptäckte att du också hade sett.
Ja.
Att tidningen Dagen hade forskat lite på häxans återkomst.
Ja.
Och allt fler söker sig till häxkonsten i Sverige.
Den elaka häxan från väst. Mm. Ja, också en referens som ingen av våra lyssnare kopplar. Precis. Häxans återkomst. Allt fler söker sig till häxkonsten. För 350 år sedan brändes hon på bål, men idag beskrivs häxan av många som ett ideal. En stark kvinna i harmoni med naturen som bejakar sin kropp och sin sexualitet. Dagen tittar närmare på häxans resa och lyssnar till kristna som varnar för fenomenet. Jag har faktiskt jag har ju kommit i kontakt med, inte med häxor så, men alltså inte personligen med häxor. Ja, en överförd bemärkelse kanske, men inte med sådana som verkligen kallar sig häxor. Men jag har ju sett det, folk annonserar häxa. Så ska man liksom söka henne av någon anledning, om man ska stämma blod så... eller någonting. Ja, men det finns sådana annonser i tidningen.
Det har helt gått med för mig.
Ja.
Men vi också, jag tror att vi söker på så olika saker, du och jag.
Så jag brukar inte söka efter häxor.
Du kanske får upp det i ditt förslag i Facebook och annat. Jag har aldrig fått upp häxor. Men skit det, ska det vara någonting motsvarande, bara så här, greppar efter någonting för att förstå, men det måste ju vara någonting...
Sierska eller medium eller något
sånt. Ja, det måste vara åt det hållet.
Åt det hållet, ja, precis.
Den moderna häxan har ett kontor, så kan du hjälp att hitta saker.
Precis, och man kan också ha En modern häxa. En butik. Ja. Där man säljer häxsaker. Liksom. Ja. Ja, det är inte omöjligt. Jag ska inte säga att det är vanligt. Men det förekommer. Och det trodde man ju inte bara. Man tankar
är det på, Harry Potters fel? Har man gjort häx?
Tänk om det är det. Det negativ, har jag inte liksom ens tänkt på. Men vad, ja, alltså jag tror, undrar om inte det här började komma lite före Harry Potter. Tror jag. Ja, det är ju en...
Vi ska ha det osagt. Men...
Ja, det ska vi verkligen ha osagt. De går inte på Hogwarts i alla fall, de här häxorna. Det tror jag inte. Nej, men man har med någon sorts, som det står, en naturmänniska. Man kanske har en butik där man säljer stenar eller pinnar eller vad det nu kan vara, pinnar ska jag inte. Det låter som att jag har varit inne och verkligen botaniserat i det här. Det har jag inte
drycker och
drycker. Ja, just det. Ja, så här bubblande drycker.
Ja. Kom in, ni man!
Lite koppar, orm och en spindel.
Ja, just det. Ja,
lite gin.
Kärleksdryck så här. Ja. Så här.
Men okej, vad säger de kristna då? Varför
vad säger de?
Varnar liksom för det här? Då?
De kristna här, en Lars Johansson som är lärare på Örebro teologiska högskola säger att den här kristna borde inte skygga för möten med häxor. Den här typen av andlighet bedöms med all rätt kritiskt i Bibeln. För det handlar om att gudomliggöra skapelsen och människans skapade förmågor. Ja. Alltså man gör absolut något annat till Gud än Gud själv. Visst, och det är det som tydligen det här i alla fall mannen säger. Ja.
Men det förutsätter att man tror att det finns häxor.
Exakt, för det slår
mig också. För jag.
Jag tror då... inte att det finns häxor.
Nej.
Och vad ska man då ta? Det finns en här, det här är intressant. Alltså. En person som är intervjuad i den här artikeln i Dagen. Hon heter Linda Breckhus kanske, eller Breckhus.
Ja.
Hon driver Häxans hus i Hörby.
Ja.
Mm. Häxan, när jag har kurser i häxeri då, alltså, ja, eller vad det nu är, så blir de snabbt fulltecknade och människor sätter upp sig på kö till dem. Alltså det är så här, det här måste ju tyda ändå på att kristendomen och kyrkan har misslyckats på något vis.
Absolut.
Vi har inte fångat upp andligheten på ett sånt sätt så att det talar till människor. Utan istället för att gå till kristna kyrkor, söka det vi vill att de ska hitta, Gud och Jesus, så vänder man sig till en häxa och tänker, nej men det här, jag går ut i skogen och där får en häxa vara, eller jag går in i häxbutiken, hederliga häxans bål och annat, och så går man in där och köper någon grästuva som man sen ska bränna upp och lägga någonstans och må bra av det.
Så, kyrkan har ju verkligen misslyckats här, alltså det är ju inget, för jag tänker så här, behovet av vissa bitar i kyrkans, det har ju minskat och då har folk backat, men behovet av andlighet eller
det är ju minst lika stort.
Ja, precis. Och finna lugn och ro som vi har pratat om för inte så länge sedan i podden och att man gör det på olika sätt idag. Det som återkommer ibland och blommar upp är ju det här med yoga i skolan. Som kristna många tycker är fel att det först kommer i skolan för att det är då andlighet på ett felaktigt sätt. Liksom. Och att man blir påtvingad då eftersom det är i skolan. Folk har ju en längtan efter det andliga, det spirituella. Liksom.
Och det säger en del också om att de här programmen i TV4, som TV7:an är det framförallt, som är TV4:s kanal, Det Okända, Räddade av änglar och vad de heter. De här som där man då verkligen talar om det övernaturliga, om ängla, vakt och man har, för den som då har sett möjligen Räddade av änglar, så är det ett medium, Birkan Tore, som är holländare eller så. Han träffar folk som berättar om vad de har varit med om och då ser han, oh, I see the archangels. It was a big, huge crowd of angels who saved you. Det är den typen liksom. Och det är ju en i grunden, om man nu ska säga kristet eller motiv. Alltså med de här skyddsänglarna och det som finns. Och det här är ju ett fascinerande så. Och det okända som tar upp då olika spökerier hemma i hos folk och så. Och det är klart att det är, ja men här folk märker ju, tror jag, Att det finns något som är större än vi själva. Men det här med Gud och Jesus tänker man upplevs som mossigt för väldigt många. Nej, det där tror jag inte på. Det där kyrkans Gud, det tror inte jag på. Utan jag tror att det finns något annat. Kraft.
För att det ligger så mycket i den historien. Så,
till exempel.
Ja, att, ja, men ja. Då måste jag vara på det här sättet. Ja. Jag måste ta hela paketet för att kunna vara i kyrkan. Men här kan du ta bara den här delen som just jag söker. Liksom.
För så är det är väldigt fritt. De här okända, den typen av liksom, övernaturligt häxor och spöken och troll eller på att säga. Det är mera fritt. Mm. Det är ingen som tvingar en att tro på det ena eller andra sättet. Utan där är det fritt och man kan välja att tro det man vill. Nej, jag tror inte på de här heliga kristallerna. Tror jag. Det funkar inte för mig. Men de här
salmen som
det bränner, det funkar för mig.
Trams igen. Jag tror inte på häxor.
Nej, jag tror inte heller på häxor. Jag tror att det är...
Men det är klart, skulle det bli en folkrörelse att följa någonting som kanske på sikt var osunt. Ja, men då är det väl en sak liksom. Men jag tänker ofta på det. Du och jag, vi tycker ju väldigt lika. Vi tycker ju väldigt mycket är trams och inte betyder någonting. Mm. Ska det vara intressant ibland att ha någon gäst som tycker på helt annat sätt i de här kristna, alltså som verkligen brinner för att yoga till exempel är fel eller
precis.
Så vi är väldigt för så här, du får tro och tycka precis som du vill och vi kanske upplever som platta och på det sättet har ingen jag vet inte vad jag söker efter,
men är det någon som vill säga emot oss
verkligen välkommen för att få en annan liksom vinkel på saker.
Är det en häxa som vill komma och prata?
Gärna, supergärna. Nej, men jag tänker det återkommer ofta på mig och framförallt kanske när jag lyssnar på avsnittet att vi tycker väldigt lika och det är väldigt lite som vi så här blir upprörda över av den här
karaktären.
Sen kan vi bli väldigt upprörda om man ska bygga ett bord utanför 24 miljoner.
I regel blir vi lika upprörda. Så det är sällan vi sitter och käftar med varandra på det sättet.
Precis. Ja. Ja, det var bara
kom och säg emot oss.
Gärna.
Vi kommer att bli arga, men ni är välkomna.
Ja, jag vill gärna ha en nyanserad debatt med folk som tycker på ett annat sätt. Vad ska vi höra för text idag? Vad är det som är kommande söndag?
Jo, kommande söndag är det pingstdagen.
Ja.
Mm. Den heliga anden. Vi var inne redan förra veckan på den heliga anden. Nu läser jag ur Johannes evangelium. Rubriken är den heliga anden och pingstdagen som sagt. Johannes skriver så här. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Mm. Tänk om vi hade sluppit det sista ordet förhärligad, så hade man nästan förstått den här texten. Det här är vackert ju. Den som tror på mig, ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten.
Det är faktiskt ganska bra förklaring av anden. Ganska tydligt att när Jesus lämnar så kommer anden och hjälpa den på jorden. Och den som tror på mig, den ska liksom inte behöva törsta efter
efter andlighet kraft, eller vad man nu ska säga. Precis. Efter Gud helt enkelt. Ja. Precis. Man får anden och som sagt, det här är vackert också.
Ja.
Hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Sen är det lite, får jag lite rolig bild när jag säger att på högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade. Det är också lite grann så här hur jag har svårt att se Jesus stå där och ropa. Ja. Kom och drick! Sista droppen! Men det är mer än...
Nej, men det är intressant hur ens bild av Jesus svänger ju hela tiden.
Förra veckan liksom. Så var vi inne på det här med att om vi kan möta Jesus i en ilsken person också.
Precis. Inte bara så tänker vi sen när vi möter Gud i vardagen eller Jesus att det är i en god handling. Någon som har varit snäll och sådär. Men att vi även då, den som ställer sig upp på barrikaden och står upp för orättvisan och är väldigt arg och vred mot någonting. Också där finns, lite där diskuterade vi.
Här är samma sak. Här kan man ana lite grann. Vi kanske inte tänker att Jesus står och ropar saker till oss. Men här, ja. Kom till mig och drick. Det är lite mer Johannes Döparen känsla jag får där. Men det är intressant för att det är nyttigt att få sina uppfattningar om Jesus lite ställda på huvudet ibland också.
Ja, men jag tänker ofta, föreställer man när jag läser, som en ganska lugn och sansad person.
Ja, just det.
Som har sitt lilla gäng, vill inte ta plats, så.
Mm.
Men sen så står han och predikar för 5000.
Ja,
just
som
det. Kräver en att man kan tala för sig högt. Och så.
Ja,
det är många. Han är mångbottnad, precis som alla människor. Det tycker jag är ganska gott också. Att det får kasta sån. Här ställer han sig upp och kom
och drick!
Ja.
Ja. Nej, men det är, ja, som sagt, det är intressant. Det är intressant. Och nu har han fått, nu har han, ja, han har väl fått helig ande. Men han framförallt så lovar han att vi ska få helig ande när han själv ger sig iväg. Och vi har ju passerat Kristi himmelsfärds dag vid det här laget. För det var ju då som Jesus lämnade sina lärjungar och det var då han hade egentligen lovat att hjälparen skulle komma när han själv försvann. Och sen vid pingst och så kom anden. Jag ska sjunga en riktig andesalm. Jag har sjungit den tidigare i podden, men jag tycker att den kan man sjunga fler gånger för jag tycker den är väldigt vacker. Den är också väldigt lång, så att ta och sätt er tillbaka. Luta er tillbaka i fåtöljerna eller var ni nu befinner er. Om ni står upp så lägger vid en tågvagn just så lägger inte ner. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Tysta vatten gungade innan livet ännu fanns. Som en vagga tom som väntar på nytt liv. Då svävade Guds ande över vattnet, allt blev ljus. Som en moderfågel bar hon livet fram. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Många drömmar människor gavs ett nytt förfriat hopp. När Guds ande mötte tro med liv och form. Av en öken blev en trädgård. Av ett svek ett nytt förbund. När Guds andes vinge rörde vid vår jord. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Som en stilla viskning kom Guds ängel med ett bud. Att Maria kunde välja att bli mor. Till ett barn av fred och frihet. Av ett välde utan slut. Med sitt hjärtas jubel svarade hon ja. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Ovan flodens vatten väntar anden på den stund. Då i nåden broder delar all vår skuld.
Upp ur vattnet stiger Kristus, av Guds ande rörd och smet, klar att möta vånda öken maktens spel. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Solen själv den mörknade med konturen av ett kors, som den sista minnesbilden för vår syn. Trodde vi att allt var slut, men anden rörde vid vår jord, sjöng att påskens sol ska ge er kraft och mod. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång, ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull.
Tack. Vilken vacker psalm.
Den är riktigt fin.
Ja. Tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är våran samarbetspartner. Hörru, snart Kjell går vi på lite sommarpaus, men vi ska göra ett avsnitt till. Och där i det avsnittet ska vi kanske avslöja lite vad vi tänker om sommaren och framåt och sådär. Om vi inte har glömt bort
det. Om vi inte har glömt bort det. Men det finns hopp om en ny säsong,
ja,
kan vi säga.
Så kan vi säga.
Ja.
Hörrni, ha det så himla bra, så ses vi i kyrkan.
Tjongelång!